Hej. Jag heter Karina, för er som inte känner mig. Och som ni hört är vi inne i en predikoserie där vi pratar om andens frukt. En frukt med olika smaker eller egenskaper som Gud ger och som han vill forma i oss så att våra liv präglas av hans närhet. Och idag ska vi reflektera över den sjunde smaken av andens frukt som Gunnbjörn sa. Och det är trofasthet. Jag har aldrig använt det ordet. Jag har ingen aning vad de menar med det. Det blev svaret från min arbetskollega när jag frågade honom vad ordet trofasthet betyder för honom. Så ja, vi kanske behöver börja där. Vad betyder ordet egentligen? I Galaterbrevet 5, där Paulus beskriver andens frukt, används det grekiska ordet pistis. Och de flesta bibelöversättningar på svenska tolkar den till trofasthet. Samtidigt tolkar många engelska versioner samma ord till det engelska ordet faith, eller tro på svenska. Om vi blickar tillbaka och tittar på den antika grekiska kulturen och litteraturen så ser vi att ordet pistis används främst för att beskriva trovärdighet, tillit eller förtroende i interaktioner mellan människor. När pistis används i det nya testamentet så syftar det bland annat på tro till Gud. Tro i relation till Gud. En inre förtröstan på honom och en övertygelse om Jesus som frälsare. I Hebreerbrevet så vävs hopp och förväntan samman i ordet pistis. Vi hittar också i Jakobs brev där det betonas att ordet pistis inte innefattar enbart en trosbekännelse, utan att den resulterar i handlingar som speglar övertygelsen. Pistis i den mening handlar om en relationell tro som leder till kärlek och goda gärningar som en naturlig följd av trons äkthet. Men ordet pistis, eller dess motsvarighet på hebreiska, används också i bibeltexter där Guds trofasthet framhävs. Ett exempel på detta är denna text från femte Mosebok. Han är klippan. Fullkomliga är hans gärningar, för alla hans vägar är rätta. En trofast Gud utan sväck. Så som ni hör är begreppet pistis ganska brett. Och även om alla dess betydelser är nära sammanlänkade räcker inte ordet trofasthet för att beskriva alla aspekter av pistis. Med detta i åtanke hoppar vi in i huvudtexten för dagens predikan. Och den är hämtad från Matteus evangeliet 14 kapitel. Nu läser jag från vers 22 framåt. Strax därefter befallde han lärjungarna att stiga i botten och fara i förväg över till andra sidan sjön, medan han själv sände iväg folket. När han hade skickat iväg dem gick han upp på berget för att få vara för sig själv och be. När det blev kväll var han ensam där. Båten var redan långt från land och hårt ansatt av vågorna eftersom de hade mått vind. Mot slutet av natten kom Jesus till dem gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och sa: "Det är ett spöke." Och de är skräck och rädsla. Men genast sa Jesus till dem: "Var lugna, det är jag. Var inte rädda." Petrus svarade: "Herre, om det är du så befall mig att komma till dig på vattnet. Han sa, kom. Petrus steg ur båten och gick på vatten fram till Jesus. Men när han såg hur stark vinden var blev han rädd. Han började sjunka och ropade, Herre, rädda mig. Genast räckte Jesus åt handen och grep tag i honom och sa, så lite tror du här. Varför tvivlade du? De steg i botten och vinden la sig. Och de som var i botten tillvar honom och sa, du är verkligen Guds son. Det jag oftast hämtat från denna text varit Petrus rädsla. Och Jesus till synes hårda ord till honom. Så lite tro du har. Under tiden jag reflekterar över denna text inför denna predikan har jag landat i att hjärtat i detta avsnitt egentligen ligger några verser innan Petrus rop på hjälp. Denna berättelse utspelar sig i ett avsnitt där relationen mellan Jesus och lärjungarna fördjupas. Lärjungar har blivit kallade av Jesus. De har vandrat med honom, hört hans undervisning. De har sett hans under och själva blivit sända att predika och bota sjuka. Trots allt det de hört och bevittnat förstår de ännu inte fullt ut vem Jesus är. Men här förändras något. Så vi läste att Jesus har sänt iväg sina lärjungar i botten medan han själv går upp och väljer för att be. När natten faller blåser det upp till en storm och båten kastas dit och hit av vågorna. Plötsligt ser de någon komma gående på vattnet. Och klart, de blir förskräckta. Men Jesus talar genast till dem och säger, var lugna, det är jag. Var inte rädda. Jesus ord är avgörande här. Där vi läser, det är jag. Det är inte bara Jesus sätt att försäkra lärjungarna att det var han som kom gående på sjön. Notera att jag är. Det står med stora bokstäver i texten. På grekiska heter det ego eimi som betyder jag är. Och det är samma begrepp, samma uttryck som Gud använde när han uppenbarade sig för Mose och kallade honom för att befria Israel från Egypten. Nu läser jag från andra Mosebok, 3:e kapitel. Då sa Mose till Gud, om jag kommer till Israels barn och säger till dem, era fäders Gud har sänt mig till er. Och de frågar mig, vad är hans namn? Vad ska jag då svara dem? Och Gud sa till Mose, jag är den jag är. Och han fortsatte, så ska du säga till Israels barn, jag är, har sänt mig till er. Jag är ett av Guds namn. Det är något kraftfullt när Gud uppenbarar sitt namn till människor. I det gamla testamentet gör Gud det inte bara för att särskilja sig från andra gudar utan också för att identifiera sig med den eller dem han talar med och därmed öppna möjligheten för en nära relation med dem. Namnet jag är betonar inte bara Guds existens utan också hans ständiga närvaro bland sitt folk och hans verksamhet för deras räkning över tid. Namnet betonar Guds trofasthet. Så när Israels folk hör att jag är, har skickat Mose, hör de att Gud inte glömt förbundet med deras förfäder. Där han har lovat att vara med dem och ge dem en framtid. Och Gud griper in och med det stora underverk befriar dem från Egypten och för över dem över Röda havet ut ur faraons våld. Flera år senare, efter undret där israeliterna hade gått torskoda tvärs igenom Röda havet, skriver profeten Jesaja att Gud skulle göra detta under på nytt. Gud skulle göra en stig genom havet. Så judarna som levde vid Jesus tid lever med den förväntan att en messias kommer att komma för att uppfylla en rad olika profetior, bland annat denna. När Jesus går på vattnet och möter lärjungarna är det inte bara ett fysiskt under som sker. Händelsen rymmer också en djup symbolisk betydelse. Den uppenbarar Guds identitet, hans gudomlighet. Jesus som är Gud själv, den trofaste, är med dem även i stormen. I Jesus kommer Gud sitt folk till mötes för att befria dem. Om vi fortsätter med texten läser vi då att Petrus säger: Herre, om det är du så befall mig att komma till dig på vattnet. I mitt samtal med mitt arbetskollega diskuterade vi om religionen tål att ifrågasättas. Jag vet inte om religion gör det, men Gud gör det. Han blir inte förvånad över våra frågor. Och att närma sig Gud med frågor är i sig ett steg i tro. Det är vad Petrus gör här. Eller hur? Han vågar säga: om det är du, så befall mig att komma till dig på vattnet. Jag tror inte att Petrus ville gå på vattnet för att vara cool. Hans ord uttrycker en övertygelse om att Jesus är den utlovade messias och han har makt att göra en väg genom havet, precis som Jesaja hade profeterat. Och Petrus ville se ett tecken på detta. Och Jesus kallar på honom och Petrus svarar i tro. Han stiger ur båten och går till sin mästare. Sen ser han den starka vinden bli rädd och börja sjunka. Något mäktigt sker i en människas liv när Gud uppenbarar sig för henne och hon får erfara hans trofasthet. I mötet med den trofaste guden föds tro, tillit och förtröstan. Petrus rop på hjälp, Herre, rädda mig, är ett uttryck av den tillit som väcks i honom. Han vände sig inte tillbaka till den trygga botten. Han vände sig till Jesus. Och Jesus griper in och räddar honom. Så, om Petrus svar egentligen är en kraftfull vill av tro, hur ska vi då förstå Jesus ord till honom? Så lite tro du har. Varför tvivlade du? Dessa ord har många gånger tolkats som en uppmaning att aldrig tvivla. Och baserat på den tolkningen har människors tro dömts och deras lidande förklarats i att de inte har trott tillräckligt mycket. Men att hålla fast vid sin tro handlar inte om att vara fri från tvivel. Att leva troget Gud innebär att vända sig till honom. Även när vi tvivlar. Som Petrus gjorde. För mig låter Jesus ord inte som en anklagelse. Från den kontext vi hört. Är snarare hör jag de orden som en uppmuntran. En inbjudan till tillit och förtröstan. Det som Jesus säger, jag är här. Jag som är din Gud och världens skapare, Herre över stormen. Jag är här. Därför behöver du inte vara rädd. Och kanske är detta en inbjudan till var och en av oss idag. I det som är ditt och mitt liv just nu. Oavsett om du är på frågor. Eller står inför att ta ett steg i tro ut ur din komfortzon. Eller befinner dig mitt i en storm. Så säger Jesus till dig. Jag är här med dig. Därför behöver du inte vara rädd. Lita på mig. Tillbaka till texten. Även om denna händelse på ett sätt blev en vändpunkt för Petrus och lärjungarna i deras förståelse av vem Jesus var, och han var Guds son, innebär det inte att de aldrig mer tvivlade eller handlade emot sina övertygelser. När vi följer Petrus liv efter denna händelse ser vi en resa som rör sig från mod och tro till kamp och misslyckande. Det är han som gör den stora bekännelsen och säger till Jesus, du är Messias, den levande Gudens son. Men det är samma Petrus som innan korset förnekar Jesus 3 gånger. Bara några timmar efter att ha lovat Jesus att gå ända till döden för honom. Ja, om vi hade ritat en tros- och trofasthetskurva över Petrus liv skulle den se ut som en berg- och dalbana. Och just det är på sitt sätt trösterik. För Gud mötte Petrus med sin oroliga kärlek. Trots Petrus svaghet. I andra Timoteusbrevet kapitel 2 hittar vi en passage som flera bibelforskare menar att det kan ha varit en hymn eller en trosbekännelse som de första kristna sjöng eller reciterade i sina samlingar. Det är en hymn med 3 satser och jag läser dem i vers 11-3 i andra Timoteusbrevet 2. Har vi dött med honom ska vi också leva med honom. Härdar vi ut ska vi också regera med honom. Förnekar vi honom ska han också förneka oss. Är vi trolösa förblir han trofast. För han kan inte förneka sig själv. Guds trofasthet är oföränderlig eftersom det är en del av hans väsen. Även när vi i vår svaghet tvivlar eller handlar emot våra övertygelser står Kristus fast vid sina löften och sin natur. Han är trofast därför att han inte kan vara icke trofast. Det är vad han är. Och vad säger all detta om andens frukt då? Det är ändå det som denna serien handlar om, eller hur? Vi har hört i tidigare predikningar att frukt inte handlar om prestation. En gren kan inte bära frukt genom egen kraft. Hur mycket den än försöker, om den inte är förankrad i stammen. När Jesus talar om frukt använder han inte en bild av grenar som kämpar och svettas för att producera något. Utan han säger, förbli i mig, så bär ni frukt. Vi skulle kunna använda uttrycket, äpplet faller inte långt ifrån träden, på ett positivt sätt. Att bära frukt av pistis, frukt av tillit, förtröstan och trofasthet handlar främst om en position. En relation, en förankring i Gud själv, han som är själva essensen av trofasthet. Texten från Matteus evangeliet som vi läste idag påminner mig om att det personliga mötet med den trofaste guden gör skillnad i en människas liv. I det mötet bjuds vi in i en relation med honom som väcker i oss tillit och tro. Och denna inre förtröstan som vi hörde innan är inte bara en trosbekännelse, utan en aktiv levande tro som påverkar våra tankar, det påverkar våra handlingar och det påverkar våra relationer. Det som Håkan sa i sin introduktion till denna serien, frukt är något som andra får del av. Det är andra som får smaka på den och hämta näring från den. I den kristna gemenskapen förenas pistis, de troende. Gud har gett oss församlingen för att växa i pistis, för att växa i tro tillsammans. För ett par månader sedan var jag på ett lekland med min son. Han hade klättrat en stund och kom springande mot mig med ett stort leende och stolta ögon. Och med glädje i rösten berättade han att han äntligen vågade åka de rutschkanorna som han tidigare varit rädd för. Sen kom frågan, mamma, vill du följa med? Ja, sa jag. Och tillsammans sprang vi och jag klättrade efter honom fylld av en positiv spänning. Men ju högre vi kom, desto mer började den känslan förändras. När vi sist nådde toppen och stod inför Läklandets högsta rutschkana, som dessutom inledde med en nästan lodrätt fall på ungefär en meter, 1,5 meter enligt mig. Ja, så kände jag hur rädslan kropp fram inom mig. Och där hann jag tänka massa tankar på bara få sekunder. Jag gjorde en snabb riskanalys. Hur skulle min vikt påverka hastighet i fallet? Var jag skulle sannolikt studsa för hårt, kanske skada mig och så vidare. Samtidigt jobbade min mamma hjärna febrilt. Jag kan inte låta min rädsla smitta av sig på mitt barn. Plötsligt, som om han anade min tvekan, säger han med lugnande röst, mamma, vi kan hålla hand om du vill. Och det gjorde vi. Vi tog ett steg tillsammans och kastade oss utför. Och i skräck, lite av spänning, mycket av rädsla, men mest av all av ren glädje. Och det jag kommer att minnas från det här äventyret är inte smärtan från de tre backarna jag studsade ner för efterfallet. Det jag ber med mig är ljudet av vår skratt. Och framförallt den varma känslan av mitt barns hand i min. Vems hand kan du hålla idag? Är det någon som behöver just dig i sin vandring med Gud? Finns det någon i din närhet som kämpar med frågor eller befinner sig mitt i en storm och som behöver din tid, din kärlek som en frukt av din trofasthet på Gud? När du känner dig stark kan din utsträckta hand hjälpa andra att tro genom dig. Och när du känner dig svag kan din utsträckta hand hjälpa andra att upptäcka mer av Guds trofasthet. Till sist, i slutet av berättelsen i Matteus evangeliet bekänner lärjungarna: du är verkligen Guds son. Vi lever i en värld där många saker gör ett starkt anspråk på vår tillit. Status, pengar, hälsa, anseende, you name it. Men dessa saker har gång på gång visat sig svika. De senaste dagarna, de senaste veckorna har vi också sett och hört oräkneliga politiska ledare på ett ögonblick rasera människors hopp och lämna ett spår av desillusion, oro och otrygghet världen över. Världen behöver se vår trofasthet. Där vi är kan du och jag vara bärare av tillit och förtröstan. Våra livsberättelser kan vittna om en Gud som aldrig sviker. Som vill komma människor nära för att frälsa, upprätta och väcka hopp. Genom vårt liv kan människor få se en glimt av vem Gud är. Hur kan du vara en bärare av pistis i din familj, på din arbetsplats, i din vardag, så att fler får erfara Guds trofasthet? Vi ber. Tack Jesus för att du är en Gud som aldrig sviker. Tack för att det är du som kommer mänskligheten till mötes, och du har kommit var och en av oss till mötes och längtar efter oss. Och du öppnar möjligheten för oss för att få en nära relation till dig där vi kan få erfara din nåd, din trofasthet. Och du vet vad vi bär med oss här idag. Oavsett om vi har haft en livserfarenhet med dig eller om vi är på väg till dig på första gången. Det är du som kallar. Och vi behöver dig. Vi behöver möta dig om och om igen. Och minnas och förundras över den kärlek och nåd du möter oss varje dag. Tack för att det är det möte som föder i oss tillit och förtröstan. Hjälp oss att leva öppna med dig och kunna få dela av det du gör i våra liv. Hjälp oss att se det du ser och sträcka våra händer för att kunna hjälpa och ropa om hjälp också, Jesus. Jag ber att du hjälper oss också att kunna bära tillit och förtröstan till världen. I Jesu namn.